Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Esther Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till STK. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på STK.
Mm. Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på STK. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs. Mm. Och så vidare. Mm. Så gå in på stcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna. Hej, välkomna till Gynpodden. Idag ska vi podda med Maja Larsson. Maja är skribent och redaktör och skriver framförallt om vård och samhällsbyggnad och ekonomi. Hon är uppvuxen och bosatt i Göteborg och har två barn. 2022 debuterade hon med en bok som heter Kläda blodig skjorta. Och den boken August nominerades också. Och jag har ju såklart läst den här boken och är ju helt blown away som man blir när man får läsa om vad kvinnor har gått igenom genom alla tider när det handlar om barnafödande. Och är så glad och tacksam, Maja, att du har tackat jag att podda med mig idag.
Såklart, jätteroligt.
Så den här boken, Maja, alltså den är helt otrolig.
Tack.
Du måste ha fått så mycket feedback på den.
Det har jag faktiskt, och jag är så glad för att så många har, alltså att feedbacken har varit så snäll och trevlig och bra.
Ja, men den är, alltså den, man är ju, man blir ju liksom stolt över att vi har gått framåt väldigt mycket såklart. Men man blir också så här ledsen över vad kvinnor har fått stå ut med genom åren. Man blir lite arg på män mellan varven. Någon gång när jag var mitt i boken, eller jag precis hade läst klart om 1800-talet. Då så var min man lite förkyld och så höll han på att klaga över det liksom. Och jag bara, Fredrik, sluta! Vet du hur det var att föda barn på 1800-talet? Jag vill inte höra om din förkylning.
Rimlig jämförelse då. Mm.
Ja, men du, hur kom det sig att du ville skriva den här boken? Och hur gick du tillväga för att få fram all den här informationen?
Alltså jag har alltid varit väldigt intresserad av förlossningsvård. Eller kanske, nej inte alltid, det är en överdrift. Men jag fick min första barn när jag var 25 och kände ingen som hade barn. Och blev väldigt, alltså min bild av vad det var att föda barn hade jag ju fått från media så att säga. Och jag var så himla chockad över att allt funkade så bra. Och ja, men sen dess så har jag liksom som journalist intresserat mig ganska mycket för krisen i förlossningsvården och vad är den för någonting och vad är det som egentligen är, vad är det som folk upplever som så dåligt. Alltså jag har läst mycket om det, jag har skrivit mycket om det och tänkt mycket på det. Och sen en dag för, är det 5 år sedan nu då kanske, eller 6 år sedan, så var det bara som att den idén ramlade ner i mitt huvud att man borde skriva en bok om hur det har varit att föda barn. Hur blev det så att vi började föda på sjukhus? Och hur länge har den här krisen funnits? Och hur har smärtlindringen sett ut? Och liksom, ja, men det, bara det som rasar ner i huvudet väckte så himla mycket frågor. Och då så började jag... jag började nog med att beställa hem en massa böcker. Alltså från antikvariat så där. Typ graviditetsböcker från förr. Och insåg att gud, det är ju helt sjuka råd de fick då. Så konstiga grejer som man skulle tänka på som gravid. Man fick inte ha sex och man fick inte bada och man fick inte gå på dans och man fick inte, liksom det var så mycket sånt. Och sen så hittade jag ju då Jordemodern som var Svenska Barnmorskeförbundets tidning som har kommit ut sedan 1888. Och där i hittar man ju de mest välbevarade och äldsta och detaljerade förlossningsberättelserna som jag tror finns bevarade i vårt land. Mm. Och det var en otrolig...
Får fråga, är den lätt att få tag på?
Den finns på Kungliga biblioteket i Stockholm. Och sen finns det här i Göteborg, har jag kunnat läsa den på Biomedicinska biblioteket. På Medicinaberget har de den. Nästan alla årgångar. Så jag har läst, eller jag åtminstone bläddrat i vartenda nummer som har kommit ut sedan 1888. Ja, och sen har jag ju, den har ju liksom varit stommen kan man väl säga. För den har det varit väldigt lätt att följa. Både, trender är ju så fel ord att säga, men... strömningen
utvecklingen.
Då kanske, utvecklingen och nyheter och hur man har pratat om förlossningar och vilka som har varit de stora konflikterna och sådär. Och sen har jag ju kunnat fylla på det då med dagstidningsartiklar och studier och vissa muntliga berättelser, men jag har inte gjort så jättemycket intervjuer, men lite grann. Ja, det har varit.
Men i Jordemodern då finns det ju också folk som har liksom skrivit in, där man faktiskt har dels regionaler som du också då utgår från, men också så här, brev eller vad man ska säga, berättelser från barnmorskor, hur de upplevde saker och så. Det är jättespännande att läsa.
Det är faktiskt det. Och det är så roligt att de kan användas till något annat, för då var de ju det enda sättet för barnmorskor att kommunicera med kollegor. Mm. Alltså de hade ju inga kollegor, de bodde ute i en by någonstans. Och så kom de på något smart trix typ. Jag testade det här med att ha värme mot mellangården eller vad det nu kan vara, så kan de tipsa någon annan. Och i efterhand är de ju så otroligt värdefulla tidsdokument över hur det har varit att föda barn. Ja.
Mm. Mm. Jag slås av när jag läser boken att det är väldigt mycket återkommande saker, alltså som vi fortfarande idag brottas med. Förlossningskris är ju ingenting nytt.
Nej,
det har ju varit många gånger tidigare när liksom överfulla förlossningsavdelningar eller förlossningshem och för få barnmorskor och barnmorskorna jobbar för mycket och hinner aldrig pausa. Men också den här liksom dragkampen lite mellan läkare och barnmorskor, vem som ska göra vad och vem som har mandat att bestämma om man tycker olika. Men sen tänkte jag också på det här hur man skyddar mellangården, hur man suturerar, alltså syr efter bröstningar, om man ska lägga klipp. Alltså det är så mycket saker som så här, ja, med de frågorna pratar vi fortfarande om idag.
Absolut. Och också kejsarsnitt och smärtlindring och vilket som är bäst och när ska man få det och så. Så verkligen jättemycket sådana grejer som kommer fram och tillbaka.
Ja, nej, men otroligt spännande att läsa. Jag tänker att du ska få guida oss lite igenom här nu hur det var från där vi tar avstamp under 1800-talet, sista halvan av 1800-talet, eller hur?
Precis.
Och sen lite liksom följa förloppet och de stora paradigmskiftena som har skett och liksom när flyttade vi från att föda hemmet och flytta in på sjukhus och förlossningshem. Så kan inte vi börja med det och hur det var på mitten på 1800-talet?
Det kan vi göra. Men mitten på 1800-talet, då har barnmorskorna börjat komma ut i de svenska hemmen och de har ju då utbildats på barnbördshusen i Göteborg eller Stockholm eller Lund. Och då kommer ju de och ersätter en annan yrkesgrupp som var de outbildade jordgummorna eller jordmödrarna eller de har kallats för mycket olika saker. Och då har ju barnmorskorna med sig instrument och de har med sig kunskap om renlighet, om hygien och särskilda grepp. Och liksom, de kommer med vetenskap, typ de vet att efterbörden måste ut inom en viss tid för annars är det ökad risk för blödning. Det är väl det som är risken, eller hur?
Ja, absolut. Ja.
Och hur man vänder ett barn in i magen till exempel gör ju de från utsidan då. Och de har jättemycket kunskap om amning, så de folkbildar väldigt mycket om amning. Och börjar ju då rädda liv. Alltså spädbarnsdödligheten sjunker från 20 till 10% under 1800-talet och mödradödligheten sjunker också jättemycket. Men det är ju en stor kulturkrock ändå som sker då, tror jag. Till exempel bestämmer ju barnmorskan det är inte barnmorskan som bestämmer, det är läkaren som bestämmer det, men barnmorskan är liksom utbildad i att kvinnorna ska ligga på rygg när de föder, när de krystar och föder. Det har man inte gjort tidigare i historien på samma, eller det har inte varit viktigt tidigare i historien, utan då vet vi att kvinnor har stått eller gått eller suttit på förlossningspallar och sånt, men med barnmorskan så ska hon ligga ner för att hon ska kunna arbeta med sina instrument och sina händer. Mm. Så det händer ju mycket då. Men mot slutet av 1800-talet, då föder 9 av 10 kvinnor hemma med en barnmorska. Och det får man väl se som startskottet för den moderna förlossningsvården med utbildad vårdpersonal.
Och den där tionde kvinnan är ju inte en privilegierad kvinna, eller hur? Utan det är ju oftast de som kanske är ogifta eller som inte kan föda hemma för det finns ingen plats att föda på.
Ja, den tiondelen är faktiskt intressant, för att vissa av dem är ju de som föder på sjukhus då i storstäderna, de allra fattigaste som får föda gratis på sjukhusen mot att de då är undervisningsobjekt för blivande läkare och barnmorskor. Och så det är ju en del, och sen antar jag också att det finns en del, jag vet att jag själv har haft, jag har gjort så här lite mini släktforskning för att försöka hitta mina egna förmödrars förlossningsjournaler, och där finns ju till exempel då en, jag tror att hon får sitt fjärde barn eller vad det nu är och har ingen barnmorska hos sig. För det har väl alltid gått bra tidigare och hon kanske inte har förtroende för den där barnmorskan som precis har flyttat till trakten. Så det finns nog sådana också. Och kanske de som bor allra mest avlägset där det faktiskt inte finns någon.
Då åker de in till sjukhus och föder.
Ja, eller jag tänker de som bor i, jag vet inte, Dorotea-trakten. Mm. Kanske inte hade någon barnmorska där än, till exempel.
Nej.
Så de finns ju också.
Ja, okej. Okay. Så det var en stor, liksom största mängden födde hemma. Och det var, men den stora skillnaden var ändå att på slutet av andra halvan av 1800-talet så fanns det faktiskt barnmorskor i stora delar av landet.
Ja.
När kom läkaren till kvinnorna?
Läkaren kom ju när det var jätteakut. Och läkaren var ju då en, alltså om man tänker landsbygd. Det fanns ju stadsläkare som jobbade i stan som barnmorskorna kunde. De barnmorskorna som jobbade i städer kunde tillkalla stadsläkaren. Men på landsbygden då kunde ju provinsialläkaren bo många, många mil bort. Så han, för det var ju nästan alltid en han, kom ju om det var urakut. Fast ändå så oakut så att man kunde stå ut med den där långa resan. Mm. Förstår du vad jag menar? Om det var jättestor blödning, jättestor bristning eller vad det nu kunde vara.
Men och det fanns ju inte förlossningsläkare på den tiden.
Nej.
När började läkare utbilda sig inom det skrået, så att säga, inom förlossnings- och gynekologi?
Alltså det har funnits, jag tror att Sverige fick sin första då professor i gynekologi, det tror jag ändå var på. Om jag inte minns helt fel så tror jag att det var 1600- eller 1700-talet. Mm. Men de var ju extremt få, det var liksom inte många som blev det. Men mot slutet av 1800-talet och kring sekelskiftet där, då börjar ju det att ploppa upp specialister. Och de bildar ju ganska tidigt en specialsektion inom Svenska Läkaresällskapet just för att man har upptäckt på något vis att det här är ett jättespännande område och vi kan göra väldigt mycket. Det är liksom en befolknings... men en angelägenhet för hela befolkningen att förlossningarna blir säkrare. Och det är ju då de här läkarna som börjar öppna sjukhus runt om i landet, barnbördshus där kvinnorna kan föda. Det är en stor angelägenhet för sekelskiftets gynekologer och förlossningsläkare.
Mm. Och när flyttar förlossningarna in på institutioner som det heter? Det låter ju så hemskt, men barnbördshus och förlossningshem och senare på förlossningsavdelningar på sjukhusen.
Det börjar där kring sekelskiftet kan man säga. Så fort det öppnar ett barnbördshus, de är ju ofta filantropiskt finansierade från början, att man har, ja men, att det är nästan som välgörenhetsprojekt, att nu går vi vår rika släkt in med pengar för att den här läkaren ska kunna öppna ett barnbördshus här i Västerås eller Sundsvall eller vad det nu är. Och då väljer kvinnor jättesnabbt att börja föda där. Så fort det öppnar ett barnbördshus i en stad så blir det fullt med en gång.
Mm. Mm.
Och det öppnar ju också förlossningshem som då är barnmorske drivna runt om i landet. Och det är ju ett sätt för barnmorskan att organisera sitt arbete egentligen. Att hon inte ska behöva åka omkring på hela bygden utan patienterna ska komma till henne. Så den här då institutionaliseringen eller vad man ska säga, den börjar där kring sekelskiftet. Mm. Och redan 1912 blir Stockholm den första staden i världen där fler föder på sjukhus än hemma. Det går jättesnabbt i Stockholm.
Mm. Men när man läser boken så finns det ju beskrivningar om hur barnmorskorna jobbar, om vi backar lite då tillbaka till innan 1900-talet börjar, och det är ju otroliga historier om kvinnor som, liksom barnmorskor som går över sjöar och genom skogar och timmar för att komma fram till någon liten stuga där en kvinna ska föda ett barn. Vad vet man om de här barnmorskorna, liksom, vilka blev barnmorskor?
Också en jättebra fråga. Det är ju kvinnor som behöver försörja sig på ett eller annat sätt, som inte vill, det kan ju vara bondbarn eller vad man nu ska säga, som inte har möjlighet eller vill stanna i den miljön. Det kan också vara änkor som behöver kunna försörja sig. Så det kan nog vara lite olika. Jag har inte tittat så här jättespecifikt på, men det är ju ändå slående hur många som är. Det finns ju många berättelser om just änkor, kvinnor som har mindre barn och så förlorar de sin man och så behöver de kunna försörja sig. Och då är ju barnmorska ett av de tryggare jobben man kan ha.
Mm. Och fick man då betalt ifrån staten?
Man fick betalt från kommunen eller staden där man bodde.
Okej. Mm. Och där kan man också dra en parallell till dagens barnmorskor tycker jag. För att barnmorskor är ju ett tufft släkte. De står ju pall för det mesta. Det går ju igenom hela historien tycker jag. Även fast man nu inte behöver pulsa genom snön för att få förlösa barn.
Nej, precis. Nej, men det ligger nog verkligen någonting i det. Samtidigt tycker jag inte att man ska liksom inte exploatera den känslan för mycket heller. Att de är så tuffa. Det tror jag att vi har gjort väldigt mycket genom historien. Att barnmorskan är så himla tuff och hon står ut med allt. Och hon står ut med överbeläggningar och orimliga arbetstider och liksom så. Men jag tror att det har nog verkligen setts på det sättet väldigt länge, tror jag.
Mm. Och du tänker att man inte ska prata om det för att det leder till att man kanske inte driver förändring, att det inte ska behöva vara på det sättet?
Ja, men lite så kan jag känna ibland. Alltså, barnmorskor, de är ju tuffa, de står ut med allt. Och så är det väl kanske inte i slutändan.
Nej, jag håller med dig. Så 1912 så är det flera kvinnor som föder på sjukhus än som föder hemma i Stockholm. Hängde liksom resten av Europa med i det här? Eller var vi tidiga med detta?
Sverige var jättetidiga. Vi blev också det första landet där fler födde på sjukhus än hemma. Men det var senare, det var på 40-talet. Men vi var jättetidiga på detta. Och jag tror just att det har handlat om läkarnas, alltså dels den här, vi var tidiga med detta med barnmorskor åt alla också. Så jag tror att svenska kvinnor ganska tidigt, alltså det blev norm att föda med utbildad vårdpersonal och läkarna som så himla tidigt svärjde sig samman i den här dåvarande motsvarigheten till SFOG. Jag minns inte nu exakt vad den hette.
SFOG är Sveriges förlossningsläkare och gynekologer, den föreningen som nästan alla är delaktiga i.
Precis. Och det hette något annat då, men jag minns inte exakt vad. Men och sen också att jag tror att sjukhusen, läkarna och barnmorskorna ganska snabbt fick väldigt bra rykte. Alltså det syntes ju vad de gjorde. De räddade ju liv. Alltså det finns ju massa berättelser i jordemorden till exempel om kvinnor som har kommit till sjukhuset till exempel med fruktansvärt dåliga förutsättningar, havandeskapsförgiftning eller som har, alltså, en av mina favoritberättelser, det låter ju jättehemskt, men det är en kvinna som har varit gravid 8 gånger och ingen av de gångerna har hon fått ett levande barn för att hon har haft så här engelska sjukan, rakit heter det va? Rakitis, rakit i sin barndom, så att hennes bäcken är helt deformerat. Så då har man behövt antingen sätta igång förlossningen tidigt för att hon ska föda ett litet barn, men det har ju inte gått för man har ingen neonatalvård så barnet har inte överlevt. Och de andra gångerna har man gjort det här fruktansvärda, du får klippa bort det om det är för hemskt. Men man får ju liksom stycka barnen inne i magen för att man kan inte göra kejsarsnitt. Och då går hon till sjukhuset i Stockholm i slutet av 1800-talet och säger att jag har hört om någonting som heter kejsarsnitt, skulle ni kunna testa det på mig, för att nu är det 9:e gången jag är gravid här och jag har inte fått ett enda levande barn. Och då gör de det på sjukhuset och de steriliserar henne också när de ändå håller på, så hon får sitt levande barn till slut. Jag tänker att den här, alltså jag tänker att de här berättelserna måste ju ha spridit sig om vilka fantastiska saker de faktiskt kunde göra på sjukhuset. Och att faktiskt kvinnor kom därifrån friska och med levande barn och de hade fått vila, de hade fått rinnande vatten, det fanns elektriskt ljus, det fanns mat, du vet, rent linne, det fanns allt det där som folk i fattig-Sverige faktiskt inte hade hemma. Det blev bara en standardhöjning att komma till sjukhus. Så var det nog inte riktigt i alla europeiska länder.
Nej. Fanns det någon kritik?
Inte till en början, men man kan se där fram emot så 40-50-talet när eller jo, kanske lite grann idag i början av sekelskiftet. Det finns någon barnmorska som undrar, varför väljer ni hellre sjukhusen än mig? Än mig, barnmorskan som har varit med din familj i evigheter så. Men när det verkligen på allvar börjar bli så att kvinnorna väljer sjukhusen framför barnmorskorna. Och också att barnmorskorna blir då inkallade till sjukhusen och är mycket mindre tillgängliga i människors hem. Då kommer det ju ändå en del kritik. Och det handlar ju framförallt då om valfriheten, att alla kvinnor inte vill vara på sjukhusen, utan vissa vill föda hemma där de tycker att det är allra tryggast.
Mm. Ja. Det känner vi igen.
Ja, det gör vi.
Också.
Ja.
Mm. Det diskuteras i nuläget, ja. Och vi kommer återkomma till det lite mot slutet på den. Okej, så men berätta mer om tidigt 1900-tal. Kvinnorna flyttade in och födde barn på institutioner. Men hur behandlades de på institutionerna? Hade de mycket att säga till om? Fanns det något visst mått av valfrihet när man väl var där? Eller då fanns det någon avdelningssköterska som bestämde hur det skulle gå till? Eller hur var det?
Mm, så var det verkligen. Det var jättesträngt, uppfattar jag. I början fick man åtminstone ha bebisen hos sig i samma rum vid fotändan av sin säng, i en egen liten säng. Men det var jättesträngt när man fick amma och när man fick hålla i barnet och när man fick stiga upp och när man skulle göra bengymnastik för att inte få blodpropp. Alltså det var jättesträngt. Man fick nog verkligen finna sig i reglerna. Och på vissa ställen var det till och med så att den här filantropiska idén innehöll också liksom vissa mått av att man skulle hjälpa till och arbeta på det här sjukhuset. Så var det i Sundsvall till exempel. Man skulle vara med och sopa och det var jättestränga regler vad man fick läsa och allt möjligt. Och ändå valde kvinnorna att föda där. Det tycker jag är, det är anmärkningsvärt ändå.
Vissa berättelser också med kvinnor som är förtvivlade. De hör sina barn gråta i timme ut och timme in, men man får inte lägga dem vid bröstet för det var inte amningstid. Och man fick liksom inte bestämma någonting själv.
Nej, och hur länge? De fick bara ammas i 10 minuter på varje bröst eller vad det nu var. Eller de skulle ammas i 10 minuter på varje bröst. Och vissa ville ju äta mer och var missnöjda och fortsatte skrika. Och andra var så proppmätta att de bara kräktes och inte mådde bra. Liksom. Verkligen så. Alltså sjukhusrutinerna skulle på något sätt överföras till mammorna och barnen också. Mm. Och det här bara intensifierades under 1900-talets första decennier. Sen kom ju barnsalarna på 30-talet. Där barnen inte ens fick vara i samma rum utan skulle ligga i ett annat rum och köras in på vagnar till sina mammor och sådär på amningstiderna.
Ja. Och då beskriver du i boken hur barnen ligger 4 barn på varje vagn, och det är de barnen som tillhör liksom där mammorna ligger på en sal. Mm. Så rullade man in de där 4 barnen till salen för amning. I dagsläget låter det så bizarrt.
Jag vet.
Men det var ju så på 80-talet också.
Ja.
Så när slutade vi med det?
Det var jätteolika på olika ställen i landet. Alltså, det var ingenting som hände över en natt. Utan jag uppfattade att man började testa det där lite grann med att inte ha barnsalar. På vissa ställen redan på 50-60-talet. Och framförallt att mammorna skulle då försöka ta hand om sina barn på dagtid. Det hände ju att mammor... Alltså nu pratar jag bara om mammor, för det var bara mammor som var där. Det var inga pappor. De hade ju ofta inte ens fått testa att byta en blöja eller klä på sitt barn kläder eller knappt fått ligga och gosa med det i famnen innan de kom hem. De hade ju bara varit de hade bara varit patienter i princip sen de kom in till sjukhuset och inte sett sitt barn nästan. Och då tyckte man, det var liksom en av de tidiga grejerna då, som man försökte göra på 50-60-talet på vissa ställen. Att i alla fall de skulle få byta en blöja eller ta hand om barnet en liten stund på dagen. Men det dröjde ända in till 90-talet tror jag, innan vissa stängde sina barnsalar för gott. Familjen då, inte bara mamman, skulle ta hand om sitt barn. På både dag och nattetid.
Ja, det är intressant att just den biten också, att det tog så lång tid.
Det är det verkligen.
Men det kanske fanns också ett visst mått av omtänksamhet mot mamman. Att hon var trött och behövde vila och det, så, tänker jag. Inte bara att det var praktiskt liksom, utan att det kanske var så att man tänkte att det var bra för mammorna.
Det tror jag var en jättestor del. Mammorna skulle få vila, och sen tror jag också att det fanns en tanke om att det var jämlikt faktiskt, att alla barn fick samma skötsel och vård av de här barnsköterskorna i barnsalen. Att det var också, det var rationellt liksom. Sverige var ett jätte framgångsrikt industriland, och kunde man anordna vården på samma sätt som industrin, så skulle allting bli jättefiffigt och praktiskt och effektivt så där. Det var många faktorer som samspelade.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Den här veckan så är Gynpoddens avsnitt sponsrat av hemsidan mittpreventivmedel.se, som är en informationshemsida gjord av Bayer.
Och vi har pratat om den tidigare i avsnitt, om att det finns olika tester du kan ta, eller det finns ett test du kan ta. Du kan också gå in och jämföra olika preventivmedelsmetoder för att se vilka som är bäst för dig, och du kan titta på en film där du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag, det är att det finns också då på mittpreventivmedel.se, så finns det en bra lathund om man råkar glömma ta sitt p-piller, eftersom det beror ju lite på liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Och då kan du gå in under rubriken "Känner du igen dig?" så finns det en rubrik som heter "Undvika oplanerad graviditet." Och där är listat sådana här saker då som kan hända. Att mensen är sen, du har glömt att ta p-pillret, behov av akut p-piller och kondomen gick sönder. Ja, du vet Lydia. Olika saker som kan hända som ändå gör att man blir sjukt orolig och behöver få information om vad som kan hända. Så börja med att gå in och läsa på den här sidan för att se liksom lite var passar du in någonstans. Det här är faktiskt en väldigt viktig del av den här hemsidan.
Ja, och det är en superenkel guide där man fyller i hur många piller man har glömt, vilken sorts karta det var, är det en karta med 4 eller 7 sockerpiller, inga alls. Ja. Så att det är väldigt anpassat till din situation, och sen så får du råd.
Och ibland kan det vara att man bara behöver ta igen det här pillet som man har missat, och ibland behöver man kanske komplettera och ha kondom i en vecka liksom, eller så, under en viss tid. Så att, ja, men den är informativ och bra. Så gå in och kolla på mittpreventivmedel.se, och sen klicka vidare till den här lathunden då, som man hittar under rubriken Känner du igen dig?
Mm.
Jättebra sida. Tack, okay. Bayer.
Tack, Bayer.
I början av 1900-talet så gick förlossningstalen ner väldigt mycket.
Mm.
Ett tag var vi nere i att kvinnor födde jättefå barn.
Mm.
Vad berodde det på?
Det var ju på 30-talet så föddes det extremt få barn. Nu minns jag tyvärr inte siffran i huvudet. Någonting säger mig att det är 80 000 eller någonting.
Ja, det var nere på få barn.
Mm. Superlåga nivåer från att liksom ha legat på 130 000. Och då hade ju ändå Sveriges befolkning ökat och så. Så det var ju en katastrof för Sverige. Men det berodde på, dels så var det hög arbetslöshet. Och sen så, det hade ju varit första världskriget och allting. Och sen så hade ju också preventivmedel blivit lite mer rumsrent i Sverige. Eller det såldes i alla fall överallt.
Kondomer
och,
då?
Kondomer, ja. Och pessar.
Mm. Mm.
Och familjerna kunde i någon mån välja hur många barn de ville ha. Och i ett samhälle där det var ändå på något sätt så att i många klasser så behövde både mammor och pappor jobba. Och det blev ju jättesvårt att jobba när det inte fanns någon barnomsorg och man då skulle ha jättemånga barn. Det finns en mamma i boken som säger att jag tycker om barn något oerhört, men jag är så rädd för fattigdomen. Och det är klart att då väljer man ju inte ha så många barn.
Mm. Det här är ju också, det här ser vi ju idag också. Alltså, när man kan begränsa sin fertilitet så gör man det.
Mm.
När man inte kan begränsa sin fertilitet, det är då man föder väldigt, väldigt många barn. Om man tänker generellt liksom i länder där det inte finns preventivmedelsrådgivning eller kunskap kring det här. Så kvinnor är inte dummare än att vi anpassar oss efter rådande situation och vill klara oss och ta hand om de barnen vi föder. Det är liksom en mänsklig drift vi har. Men vad var det som gjorde sen att förlossningstalen ökade? Och vilka personer var det som liksom låg bakom det här med liksom att nu skulle vi skapa en babyboom i Sverige igen?
Det var ju den nya socialdemokratin. I början av 30-talet så blev ju Sverige då ett socialdemokratiskt land. När Socialdemokraterna kom till makten, bildade regering. Och de hade ju en stor vision om liksom folkhemmet, det goda välfärdssamhället för alla. Och i det så behövde det ju vara många barn som växte upp och försörjde den åldrande generationen. Så det var ju en katastrof att det föddes så himla få barn. Och då började man göra massa åtgärder som skulle vara viktiga för hela befolkningen. Som bygga bättre bostäder och liksom satsa på näringslivet och barnbidrag och gratis skola. Liksom massa sådana grejer. Men också åtgärder som hade med förlossningsvården att göra. Till exempel smärtlindring för alla, lustgas. Och man började bygga större förlossningskliniker, till exempel som Södersjukhuset och den stora kvinnokliniken i Göteborg på Sahlgrenska och sådär. Började man betala statsbidrag både för att bygga och driva de här stora klinikerna med, där man kunde hjälpa många patienter enligt de allra modernaste idealen. Och man bestämde också att förlossningsvården skulle vara gratis för alla. Eller kosta max en krona. Det var ju inga pengar då heller. Och i och med detta så, det var ju nästan som sista spiken i kistan för hemförlossningarna och förlossningshemmen. Det utdömdes liksom mer och mer som alternativ. Utan sjukhus var det som gällde, kan man säga.
Mm. Och förlossningshemmen, det var de förlossnings... Liksom där barnmorskorna drev. Det fanns inga läkare tillgängliga på dem.
Precis, precis. Och det fanns ju privata förlossningshem som barnmorskor själva drev då. Och de kunde inte konkurrera med priset en krona. Det gick ju inte överhuvudtaget. Och de kommunala förlossningshemmen som fanns, de fick ju stänga ner när människor fick till exempel rätt till semester och sånt. Det gick inte att bemanna sådana förlossningshem som hade kanske 40 förlossningar per år när då barnmorskorna hade rätt till semester och lediga dagar och ersättare och sådana saker. Plus att de räknades, i jämförelse med de här supereffektiva sjukhusen så betraktades de som väldigt ineffektiva och dåliga. Det fanns inga kuvöser, det fanns ingen operationskapacitet, det fanns liksom ingen gynekolog, inga läkare överhuvudtaget.
Ingen lustgas, gissar jag.
Jo, lustgas tror jag faktiskt att de hade, för det utrustade man även alla hembarnmorskor med. Men, Men de stod liksom inte för en modern vård, och det tyckte man inte att hemförlossningarna heller gjorde. Och på 40-talet då, när alla de här reformerna hade gått igenom, det var ju då som också Sverige blev det första landet i världen där en majoritet födde på sjukhus. Så man kan ju hela tiden faktiskt ändå väldigt tydligt se hur samhället och professionerna tillsammans har drivit den här utvecklingen mot sjukhus och hela tiden framåt, hela tiden mot någonting mer modernt och tidsenligt och välfärdigt sådär.
Mm. Och sen efter andra världskriget tog slut, då föddes det barn som aldrig förr i Sverige.
Det gjorde ju det, ja. Ja. Verkligen.
Då hade det här slagit igenom, då vågade man skaffa barn.
Ja, så var det.
Och vad hände då?
Ja, men då inträffade den perioden som jag tror att väldigt många av oss skulle må extremt dåligt av att se. Alltså, jag tror att man skulle må fruktansvärt dåligt av att gå in på en förlossningsavdelning från 1940-50-tal. Alltså, jag har intervjuat, det var faktiskt enda perioden som jag intervjuade kvinnor. Var de som hade fött på 50- och 60-talet. För det fanns nästan inga berättelser från den tiden. Och det tror jag beror på att det var verkligen någonting som man gjorde tillsammans med vården. Det var liksom verkligen absolut inte en familjehändelse att föra barn, utan man åkte själv då till sjukhuset. Ens man fick inte vara med. Man födde sitt barn, man fick inte umgås med sitt barn. Barnen kläddes på samtidigt inne i barnsalen. De spolades av i kallvatten samtidigt. De ammade samtidigt. Inne i förlossningssalen så var ju kvinnan, man kunde föda flera stycken på samma sal. Alltså det är bara en sån sak som att man inte sa du till läkare. Alltså att de här hierarkierna, att man var doktorn och systern och frun och, eller fröken om man inte var gift. Och, alltså jag tror att det var en stor ensamhet, och jag tror att det var att allting var extremt styrt och bundet av sjukhusens rutiner för hur saker och ting skulle vara. När man skulle gå upp och tvätta sig i underlivet, och när man fick ligga ner, och när man skulle svara på brev, och när man kunde få ta emot besök. Man skulle ju vara på sjukhuset fortfarande jättelänge, och då tror jag verkligen man var i sjukhusets våld, alltså. Så tror jag. Och jag tror att det här var ingenting, apropå det här med berättelserna då, så tror jag inte att det var någonting som man skrev ner, det var ingenting man pratade om. För att jag tror också att verkligen idén var att en förlossning skulle inte vara den andra olik. Utan jag tror att det verkligen skulle vara samma för alla.
Hur har smärtlindringen sett ut genom de här olika perioderna? För det här, att det är så smärtsamt att föda barn, det är ju genomgående hela tiden. Att det är hemskt smärtsamt. Och att man liksom hela tiden har försökt hitta någonting som kan lindra det.
Redan på 1800-talet så kunde ju då den här provinsialläkaren komma med kloroform eller eter för särskilt smärtsamma ingrepp. Typ att vända barnet eller ja, vad det nu kunde vara. Det kunde de göra. Men eller så här, jag har också läst att man har drivit skrapningar och sånt. Alltså vi... smärtsamma missfall och sånt. Men det är ju inte förrän med lustgasen som det kommer en metod som funkar mer för alla, och det är ju då på 30-talet som det börjar slå igenom i Sverige. Men det är ju inte riktigt tillräckligt, så att många får ändå kloroform eller eter också som en slags slutnarkos kallar man det för. Precis i, jag vet inte om det är i det här ring of fire ögonblicket kanske, precis när barnet ska... Förklara för mig, vad är det som händer där?
Ja, alltså när barnet ska liksom, när den största omfånget på huvudet ska liksom ut genom vaginalöppningen, det är ju ring of fire, det gör ju ont. Men för jag förstår också när jag läser boken att kvinnorna sövs ju nästan då. Alltså de sover ju, de kan ju inte medverka till den här sista delen av förlossningen. Och det verkar ju väldigt opraktiskt.
Extremt opraktiskt, ja. Verkligen.
Ja. Men att det var så... Och man tyckte liksom att man behövde göra någonting för att liksom kunna hjälpa till i den här smärtsamma situationen. Men sen så kom det pudendusblockaden och PCBn. Kom lite senare.
Precis. Började man prata om det på 60-talet. Och även ja, jag vet inte vad du säger, EDA eller epidural eller vad du säger.
Ryggbedövningen.
Ryggbedövningar, ja. Mm. Kommer ju då också, börjar man prata om på 60 och tidigt 70-tal. Men problemet med det är ju att i början av 70-talet, då finns det långt över 100 ställen i Sverige där man kan föda barn. Idag tror jag att det finns 40 förlossningskliniker kanske i Sverige. Men då fanns det långt över 100 och vissa av dem hade sådär fortfarande 200 förlossningar, 150 förlossningar, ingen barnläkare, ingen operationskapacitet, vissa inte ens en gynekolog. Alltså många har hört om Ystas förlossning som ju var en sån här riktig pionjärverksamhet. Där man testade många av de här olika nyheterna som att få stå upp och föda eller sitta eller få ta hand om sitt barn på dagen och så. Där hade de inte en gynekolog alltså i början. Det har man så svårt att förstå nu. Men det är ju i alla fall anledningen. Och narkosläkare har de ju inte heller på alla de här över 100 ställena. Och då kan de inte ge de här nya bedövningsformerna. De kan inte ge den här nya smärtlindringen. Men som det är jättestort tryck efter om man läser tidningar från den här tiden. Det är en superstor medial fråga. Alltså var och varannan dag kan man läsa i de stora tidningarna om kvinnor som inte har fått någon smärtlindring. Eller kvinnor som har fått smärtlindring och hur fantastiskt det var. Och de sänder program i tv om att föda med och utan smärtlindring och sådär. Jättestor fråga. Och 1971 så säger ju Sveriges riksdag att alla kvinnor ska ha rätt till smärtlindring vid förlossning. Och det är ju ett världsunikt uttalande från riksdagen. Men det är ingen lag och det är inte heller genomförbart just eftersom att det finns så himla många ställen och alla inte kan ge detta. Så är det. Och det är ju en av anledningarna till att man börjar att stänga ner väldigt mycket förlossningskliniker på 70-talet. För att detta är då ett krav som kvinnorna har ställt, att de vill ha bättre och mer effektiv smärtlindring. Alla vet ju också att det här liksom slut, det här när man nästan blev sövd, att det är inte bra för barnet. Det har man visat i massor av studier, att det är inte bra för barnet och det är inte heller bra för mamman. Och nu kan man ju då se de här ryggbedövningen och PCB och detta, att det är mycket bättre för barnen och även att mamman faktiskt kan vara vaken och med. Det tycker man också är en stor fördel.
När fick ryggbedövningen ett brett genomslag?
Det är väldigt svårt att säga alltså, för att precis efter den här rätten till smärtlindringsdebatten, då kom ju som en annan våg som är liksom den nya kvinnorörelsens idéer om vad en förlossning ska vara. Och då ska det vara naturligt och det ska inte vara någon smärtlindring och det ska vara kanske föda i vatten och man ska ta emot barnet själv och man ska sitta eller stå och föda sitt barn och man ska ha sin partner med sig. Alltså förlossningen ska bli något helt annat än vad det har varit tidigare. Så då är det inte särskilt mycket prat om det här med ryggbedövning och så längre. Jag skulle säga att det kanske är egentligen först på sent 80-90-tal, utan att riktigt ha någon siffra på detta, så upplever jag att det inte är riktigt förrän då som man igen pratar om rätten till den här typen av smärtlindring. Och som man igen pratar om hur ont det gör att föda barn och så.
Från 70-talet och framåt så pratar du i boken om någonting som heter skiftet. Vad är det?
Ja, men det är just detta. De nya idéerna om vad en förlossning ska vara. En slags ny tanke på om vad moderskap ska vara, vad föräldraskap ska vara, vad födande ska vara. Att man tycker att alldeles för länge så har förlossningsvården varit patriarkal. Alltså från det att barnmorskan kom hem till den födande och sa att du ska ligga ner när du krystar för att jag ska kunna arbeta här med mina händer. En slags patriarkal idé som tvingar ner kvinnan på rygg i sängen. Om man vill hårdtolka det.
Och varför säger du att det är en patriarkal struktur att barnmorskarna liksom tvingar ner att kvinnorna ska föda på rygg?
Därför att de har utbildats i det av sina manliga lärare på barnmorskeprogrammet som är professorerna i gynekologi, som är de som har lärt dem. Det är de som skriver vad heter det, läroböckerna. Det är de som är deras chefer, alltså provincial och stadsläkarna. Det är de som har bestämt allt vad barnmorskorna ska göra.
Så och det här ville inte barnmorskorna göra, eller?
Det ville de säkert. De tänkte säkert absolut att det var det bästa, den bästa idén. Jag tror att barnmorskor generellt i historien, de har verkligen gjort det som man har tänkt var det rätta och det bästa. Funnit sig i det som läkarna har hittat på för det allra mesta. Men plötsligt så uppfattar man då på 70-talet den liksom rådande normen för hur man ska föda barn som patriarkal och att den inte utgår ifrån den kvinna som ska föda. Och det kommer en massa idéer från utlandet, från Frankrike och från USA, där man föder på helt andra sätt med profylax och man föder i vatten och man föder på alla fyra. Och alltså det händer, svenska barnmorskor och läkare åker till andra länder och ser hur de gör där och kommer hem till Sverige och börjar utforma förlossningsvården på andra sätt tillsammans med sina patienter, uppfattar jag det som.
Mm. Om vi tittar, det är ju så oerhört mycket detaljer i den här boken. Jag vill bara poängtera att alltså, det vi får med i den här podden är liksom en hundradel av allting som finns som man bara egentligen skulle vilja prata om. Så jag uppmanar verkligen alla att gå och köpa den här boken och läsa den för att få alla detaljer som finns. Men man kan inte rymma det. Det kan inte rymmas i den här podden. Men om du skulle liksom ta ut några personer som har varit viktiga liksom från, ja, alltså från 1800-talet och fram till idag, som verkligen har liksom varit så här drivande och som har gjort stora förändringar. Är det några som du skulle vilja liksom lyfta då?
Åh gud, vilken bra fråga. Jag önskar verkligen att jag kunde lyfta. Man skulle ju kunna säga Johanna Hedén då, som grundade Svenska Barnmorskeförbundet.
Mm.
Såklart. Hon kanske inte hade påverkan på själva vården, men för den yrkesgruppen.
Mm. Och vilket år var det? Vet du,
ja,
var
men
det
på 1886 tror jag att Svenska Barnmorskeförbundet grundades. Och hon grundade ju också denna tidningen då, Jordemodern, som är vår absolut viktigaste källa till förlossningshistoria i Sverige.
Mm.
Men Signe Jansson på 70... Nej, nu borde jag gå mer i kronologisk ordning. Mm. Det här är så svårt, för att det är så svårt att säga namn däremellan på något sätt.
Mm. Ja. Carolina Widerström.
Carolina Widerström också är viktig. Ja, första kvinnliga läkaren som höll på väldigt mycket med folkbildning. Hade den första liksom, praktiken ju, dit kvinnor kunde komma och faktiskt träffa en kvinnlig läkare.
Mm. Och det var runt sekelskiftet, eller hur? Om jag inte missminner mig.
Ja, precis. Exakt.
Mm. Mm. Vad hette RFSU-grundaren?
Elise Ottesen-Jensen.
Just det.
Hon åkte ju runt och föreläste om pessar och hjälpte kvinnor att prova ut det. Och också upplyste om hur farligt det var med aborter. Och liksom, ja, men väldigt stor, viktig spelare i frågor som rörde, vad kan man kalla det för, sexuell hälsa? Reproduktion?
Ja, det kan man verkligen kalla det. Alltså hon var ju otroligt viktig. Upplysningskvinna. Och politiskt, Myrdal, var de viktiga?
De var inte så inriktade faktiskt på förlossningsvård, men de var ju viktiga på det sättet att de, alltså deras tankar kring hur Sverige kunde bli ett bättre och rikare land
ledde till att vi vågade föda barn kanske.
Ja, absolut, precis. Jag vill också gärna nämna Tage Malmström faktiskt, Göteborgsläkare som hittade på sugklockan och fick ju inte riktigt det erkännandet han borde ha fått då när han uppfann den, utan blev snarare väldigt kritiserad för att man tyckte att det han gjorde stred helt emot naturlagarna och sådär. Men nu i efterhand så är väl ändå, ja, du har ju väl använt sugklockan mycket, tänker jag, kanske. Ja, alltså, hur betydelsefull är den i modern förlossningsvård?
Den är ju fortfarande jättebetydelsefull. Sparar ju hälsa och färre kejsarsnitt och... den är ju, sen så kanske, sen nu tycker jag att vi använder den lite mindre än vad vi gjorde för kanske 10 år sedan. Så att man går ju, det här kan ju pendla lite fram och tillbaka, men den används ju jättemycket fortfarande. Men i boken i varje fall så nämns ju oerhört många namn och många kvinnor, barnmorskor som har liksom sina historier och som har gjort så otroligt stora avtryck för kvinnor i hela landet. Och vi kan ju såklart inte lyfta alla dem, men man slås i alla fall av hur hårt kvinnor har jobbat för andra kvinnors välmående genom 150 års tid av förlossningsvård.
Verkligen. Mm. Och också män.
Och också, ja, vi får inte glömma männen.
Nej.
Vi får inte glömma männen. Men barnmorskorna har ju faktiskt, det har ju varit så historiskt sett att barnmorskor har varit kvinnor och läkarna har ju varit männen och sen har det varit några kvinnliga läkare. Men förekommer ju inga manliga barnmorskor.
Nej, jag kanske inte tog med honom i boken till slut, men jag vet att det fanns en väldigt viktig barnmorska i Mora som ju också var en sån här lite pionjär BB på 70-80-talet. Jag kommer inte ihåg nu vad han hette, men han startade också en ungdomsmottagning i Mora, vet jag. Och han verkar verkligen ha stått på kvinnor och tjejers sida.
Mm.
Och de har tänkt att man borde kanske skriva en, nu släpper jag min, liksom, det här är en dyrbar idé, men en tv-serie eller någonting om honom tycker jag hade varit så kul. Alltså tänk då, vad... ja, babbel, babbel. Ja. Men kul att, med honom.
Ja, jätteroligt. Om vi tar ett litet kliv här nu då, från 70-talet, skiftet, att kvinnor ska ha liksom äga rätten till sin förlossning, till sin kropp, till sitt barn. Var står vi idag inom förlossningsvården enligt dig?
Ja, jag tänker så här. Att förlossningsvården är en extremt mediebevakad del av vården. Alltså jag tror inte det finns någon annan del av vården som är lika väl skriven och skildrad. Jag tror inte att det finns någon arbetsmiljö som är mer granskad än barnmorskornas. Alltså vi har ett sjukt stort intresse för förlossningar och förlossningsvård i vårt land. Jag tror att vi är i en tid där berättelsen och upplevelsen och de personliga önskningarna har fått mer utrymme än någonsin tidigare. Och det är ju inte konstigt, för om man tittar på 1800-talet så var ju väldigt mycket stort fokus på att mammorna skulle överleva. Och sen gick vi över i en tid där det var väldigt viktigt att barnen skulle överleva. Det har vi inte pratat så mycket om nu, men alltså CTG och ultraljud och liksom kvöser och neonatalvård, det är också en jättestor del av förlossningsvårdens historia, såklart. Mm. Men nu har vi liksom, nu är det som att allt detta har ju inkorporerats i det som är modern vård, men idag kan vi också unna oss och liksom fundera på vad det ska vara för någonting att föda barn. Vad ska det vara för en upplevelse? Hur ska jag komma ur det? Vilken människa kommer jag vara efteråt? Vilken människa är jag under tiden? Mm. Och det här är ju också en utveckling. Det kopplar jag väldigt tydligt till 70-talet och det här skiftet som jag beskriver. Att vi ens kunde börja tänka i de banorna. Att förlossning kunde vara något mer än en levande mamma och ett levande barn på något sätt. Men det har också att göra med vår patientlag som nu är, tror jag, 30 år gammal om inte mer, som säger att vi ska ha rätt att vara delaktiga i vår vård. Det har också att göra med det här när man skulle börja stänga. Alltså svenska förlossningskliniker har ju stängts i massa olika omgångar. Till exempel det här att det ska på 90-talet att ingen förlossningsklinik skulle ha mindre än 700 till 1000 förlossningar. Samtidigt blir det möjligt att välja var man ville föda någonstans. Så det blir väldigt viktigt för alla förlossningsavdelningar att erbjuda liksom det bästa. Och kanske framförallt i Stockholm där man faktiskt kan välja. Det kan man ju. Alltså här i Göteborg har vi ju inga val längre där jag bor. Vi har bara ett ställe att åka till. Och sen tror jag också att allt berättande och allt pratande om förlossningen hela tiden också har bidragit till den här känslan av att förlossningen är en så viktig upplevelse. Och därifrån tror jag det härstammar både idéerna om ett frivilligt kejsarsnitt, men också diskussionen om att få föda hemma. De handlar inte bara om trygghet och säkerhet, utan också om själva upplevelsen. Vad vill jag att detta ska vara för någonting?
Mm. Och så frågan är så här, kan vi behålla säkerheten och hälsan och fortfarande men ändå få välja hur vi vill förlösas och var? Det är ju det som lite är frågan nu. Och vad får det kosta?
Exakt, precis. Och det där med kosta är också intressant. För att vi har ju då ända sedan Myrdals dagar haft en förlossningsvård i Sverige som ska vara gratis och jämlik för alla. Men nu kan man se de senaste decennierna hur kvinnor eller familjer anlitar en doula till exempel. Det kostar några 10 000 kronor för att få liksom en bättre upplevelse. Och också man kan välja att köpa en hemförlossning i de regioner som inte bekostar det. Kostar ju uppemot kanske 50 000. Man kan gå en extra speciell kurs för att förbereda sig. Kostar också pengar. Och nu kan man också, här i Göteborg, kan man ju föda på BB Gårda som är som ett modernt förlossningshem där det kostar uppemot 95 000 kronor att föda. Och det tycker jag säger, jag tycker verkligen att det är ett kvitto på hur högt vi rankar, eller hur högt vi värdesätter upplevelsen av att föda. Man kan liksom tycka att det är en så här bortskämd idé, men man kan också tänka att det är ju det som egentligen vården har krattat för i 150 år på något sätt. Att det är det nästa naturliga steget på något sätt. Sen tycker jag i och för sig att förlossningsvården skiljer sig från annan vård där det är inga cancerpatienter som står och skriker om att, eller liksom höjer rösterna för att få sin vård så individualiserad det bara går. Eller att betala mer för att få den vården på ett bättre sätt eller sådär. Det tycker jag också är intressant. Att just förlossningsvårdens patienter är så angelägna om att få det som de vill ha.
Mm. Jag kan ju säga, som förlossningsläkare så pendlar jag väldigt mycket här. Mm. Jag tror att det är många som gör det. Jag pendlar mellan att liksom känna att nej, att föda sitt första barn är det farligaste vi gör i Sverige. För många kvinnor liksom, det är förenat med risker. Och samtidigt så här, har vi inte kommit längre än att man inte ska få vara med och bestämma mycket mer själv. Mm. Så att jag har inte riktigt landat i vart jag står exakt. Jag står i såklart, som många gör, att man ska få vara mera med och få bestämma mera över sin förlossning. Men man får inte glömma bort att det är förenat med risker att föda barn. Att både vara gravid och föda barn, och att man liksom aldrig får glömma det. Men ja, det är, alltså, fortsättning följer. Det kommer ju vara någon som skriver en bok om 150 år, hur det är från och med nu, och tycker att vi är helt som dinosaurier, såklart.
Exakt, antagligen. Så är det verkligen. Ja, men så, ja. Det kommer garanterat vara så.
Ja. Ja. Du, Maja, vad skriver du på för projekt nu?
Nu håller jag på att skriva som en, nästan som en uppföljare. Fast den handlar om föräldraskap istället. Mm. Från ungefär 1750 fram tills idag.
Gud, så spännande. När kommer den ut?
Det vet jag faktiskt inte riktigt än. Men jag tror nästa år.
Okej, okay. Ja. Den längtar vi efter att få läsa. Och jag kommer inte att lotta ut kläda blodig korta, för den är så mycket hundöron och tummad, så jag kan inte ge bort den. Plus att jag vill ha den i min bokhylla där hemma. Så att jag uppmanar nu alla lyssnare att gå och köp den. Ni kommer lära er så mycket och bli förundrade över hur långt vi har kommit, men också alla frågeställningar som böljar fram och tillbaka genom historien av förlossningsvård. Tack, Maja Larsson, för att du har varit med och poddat med oss idag. Och låt oss podda efter nästa år då, när din nästa bok har kommit ut igen.
Gärna det. Tack så mycket.
På återseende. Hej då.
Hej då.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.